Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Så där, då ska vi vara i rutan, Ingrid.
Är det så?
Ja, det ska vara så.
Jag ser bara dig. Ser du bara mig?
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja. Då är det väl rätt.
Jag ser mig själv uppe i en liten ruta, men...
Jag ser inte mig själv i någon ruta.
Nej, det beror på vilket fönster man har öppet. Men jag ser dig i alla fall. Du sitter där så tjusig med dina hörlurar. Och,
Nu ser jag det. Jag hade chattfönstret öppet. Ja, men hallå allesammans och välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan 59 som för första gången är i bild.
Och det blir ju väldigt boomigt idag eftersom jag inte kan klippa video. Vår kära vän Lua ska hjälpa mig med det framöver har vi tänkt. Men vi har inte riktigt hunnit dit här än. Så ni får hålla till godo med en väldigt rudimentär video idag. Och ni som bara lyssnar på Spreaker eller Podbean, ni undrar vad vi yrar om. För ni har ju bara ljud.
Mm, så är det. Men faktum är att trots att vi nu har blivit utkastade från YouTube så tänkte vi väl ett tag att ja, då kan vi ju screenlägga alla planer på att spela in med bild. Men nu finns ju NonTube med vår kära nya vän som har bara gjort det här helt på eget bevåg. Och just nu så finns våra grejer där och Palestra Media. Och det ligger lite SwebTV-grejer också där. Vi får väl se hur länge SwebTV får vara kvar på YouTube, men så fort de försvinner därifrån så jupp, kommer de på NonTube.
Ja, då kommer vi att fiska upp dem.
Ja, absolut.
Ja. Jaha, Ingrid, vad har vi på agendan idag då?
Ja, ni som då kan se ointressantas bild, för jag vet inte om vi ens får in det nu i det filmade grejen.
Nej. Nej, därför att du vet inte jag.
Nej, precis. Nej, men då är det ju så att där ser man då Jimmy och Ebba Busch Thor och Ulf Kristersson liksom dansa fram på en svensk väg. Och det är ju därför att vi nu har bestämt att nu har det konservativa blocket börjat existera. Även om de inte själva riktigt fattar det än. Men vi ska förklara för dem varför det är så bra.
Ja, precis.
Och sen så ska vi också prata och fråga oss om vi nu ser slutet på Gretas saga.
Ja.
Efter det här debaclet i FN.
Ja, men det var ju så bra, Ingrid.
Jo, enligt svenska medier var det ju en fullständig sensation. Alltså det kunde inte bli bättre. Men väldigt många över världen ser det här som en total kollaps för Greta. Och så att vi tror nog att det kanske inte blir så mycket mer. Sen ska vi också nämna lite om apatiska barnbluffen.
Ja, det ska vi. Och så vi vill gärna inleda programmet ju med ett tack från våra vänner i Agony Street.
Ja, det är så att jag pratade med gudmoder häromdagen och han sa att han och Claes, som ju är Agony Street, dels berättade han att jag hade rätt att det är Claes som sjunger på Goodbye Forever, men den här Merry Christmas Anyway, där är det gudmoder som sjunger, så de gör lite olika.
Ja. Jag misstänkte det, att de lite turas om och sjunga. Det är inte, för de har lite olika röster ju.
Ja, visst har de det. Men nu var det så länge sedan jag lyssnade på Merry Christmas Anyway. Men jag kan ju höra det i mitt huvud att det är en annan röst där. Och det är Gudmunder som sjunger där. Men de vill tacka så hemskt mycket för att vi spelade denna låten en gång till. Och det har börjat ticka in på deras YouTube-kanal. Så har ni ännu inte hört Goodbye Forever, som är en uppgörelse med skivbolaget som kastade ut Claes Kvist för att han skriver krönikor för Ingrid och Maria. Så tycker jag att ni ska gå in och söka på YouTube efter Agony Street och så lyssnar ni på typ världens bästa låt.
Typ världens bästa låt, ja.
Yeah.
Ja, vi har lite platnasponsorer också.
Ja, ja, det har vi. Vi har Katrine som skriver så här: finns inga ord som beskriver hur uppskattade ni är. Och det blev vi ju väldigt glada av att höra. Sen har vi Roger som inte har skickat något medlande men har skickat en fin slant till oss. Ingegärd, hon skriver, riktat till dig här Maria, bra artiklar om den förjävliga makteliten.
Mm, tack Ingegärd. Mm. Det tog på krafterna de där artiklarna.
Ja visst. Ja. Och Gunnar skriver, tack för ert engagemang. Och vi tackar er fyra och alla andra som har skickat lite mindre slantar. Och ni kommer naturligtvis att komma upp i remsan på hemsidan här under eftermiddagen.
Mm. Härligt. Vi har fått lite mejl från folk som vill bidra. Ja. Med lite synpunkter. Den första handlar om svenskar och djur. Har du pratat om djurplågeri? Det är mer än vad jag minns.
Jo, men alltså på något vid något tillfälle så har vi nämnt det här om att svenskar är så otroligt glada för djur och aldrig skulle komma på att skada djur, igelkottar och kaniner och allt vad det nu är som.
Ja, just det.
Ja. Mm. Och då fick jag brev från en kille som skrev och beskrev en fisketur. Han är en flitig sportfiskare. Och han som alla andra, jag har ju varit gift med en sportfiskare en gång i tiden. Och jag begrep ju aldrig det där varför han slängde tillbaka fiskarna. Alltså inte för att jag brydde mig, för jag äter ju inte fisk. Men jag förstod liksom inte poängen med att fiska och sen kasta tillbaka fisken. Men så gör svenska sportfiskare. Och då beskriver han då att de fick upp en gädda som de skulle sätta tillbaka. Men den hade liksom redan tappat medvetandet. Så de ägnade sig i 10 minuter åt att kroka ur, föra fisken fram och tillbaka i vattnet för att den ska få syret i gälarna och kvickna till. Efter 10 långa minuter är gäddan fortfarande medvetslös. Och jag, skriver han, utan att bry mig om de vassa tänderna, öppnar upp käften lite. Fingrarna börjar blöda för att syrerikt vatten ska komma in. Då äntligen börjar djuret röra på fenor och skärt och sedan som en torped försvinna ner i djupet. Detta måste väl betyda en hel del om vårt sätt att värna om djur och natur. När två vuxna karar gör första hjälpen på en gädda.
På en gädda!
Och lyckan över att fisken klarade sig. Ja, det var jättefint. Tack så hemskt mycket för den historien. Det var verkligen gullig.
Och alltså gäddor, de har ju verkligen skitvassa tänder. De kan ju bitas rejält alltså. Jaha. Så det är ju förenat med viss risk att sticka in ett finger i munnen på en gädda, absolut.
Ja, ja.
Det händer med jämna mellanrum att gäddor nafsar på folk, det vet du kanske inte.
Nej, jag håller mig så långt bort från alla fiskar jag kan.
Ja, nej men kom en lite rapporter om det i somras. Bland annat vet jag folk som hade badat i insjöar. Och bland annat någon flicka i, ja, kan hon vara 10-12 års ålder. Hon hade blivit rejält biten i benet alltså. Mm-hmm. De brukar ju lura i vassen.
Ja, just
de brukar
det.
Liksom inte, men ibland så... Mm. Men det är väl precis som med hajar, att det är ju ett misstag liksom. De är ju inte intresserade av att äta oss eller så, utan de hugger efter det mesta.
Ja, ja.
Du, vi har fått ett väldigt intressant mejl från en lyssnare angående Mikael Bindefeldt också.
Ja, det har vi. Och vi pratade ju förra gången om det här med hans 60-årsfest som alla kändisar och flera partiledare åkte iväg på. Så sa vi ju det. Vi tror att folk är lite rädda för honom eftersom han har sån makt. Eftersom det är han som bestämmer vilka som är inne och ute i Stockholms undervärld, har jag på att säga, kändisvärld menade jag. Ja. Och hon som har skrivit det, hon skriver att det har vi helt rätt i. Och hon börjar med att berätta att han kallas ju Bindan. Och hon har alltså följt honom sedan hans frisörkarriär. Det var ju så han började som frisör. Och han säger sig då ha köpt upp ett kändisregister från Sixten Herrgård. Som ju innan han dog i AIDS var Stockholms festfixare.
Mm.
Så skriver hon så här: en känd artists dotter berättade för mig om sin mor som alltid efter klippning hos Bindefeldt fick uppsöka en annan frisör då det aldrig blev bra. Hon tyckte det var beklagligt att modern var så fast i situationen, alltså att hon fortsatte gå och klippa sig hos Mikael Bindefeldt för att få inbjudan till hans fester.
Helt fantastiskt. Men jag har hört liknande saker. Min halvbror har umgåtts en del i i Stockholms du vet, innevärld. Ja, du vet ju hur min bror säger. Mm. Han var väldigt god vän med Emilio Ingrosso, bland annat. Mm. Ja. Och sådär. Och jag har också hört honom kalla Mikael Bindefeld för bindan. Och han har också sagt det, att alla är skiträdda för honom. Liksom, och fjäskar något så infernaliskt, även om de egentligen hatar honom.
Ja. Det är ganska typiskt här också att han tydligen är nykterist. Mm. Alltså människor som vill ha kontroll på andra, de tappar ju inte själva kontrollen.
Precis. Och det är också så att vid vissa diagnoser så gillar man inte att berusa sig. Mm. Och bland annat om man är lite åt Asperger-hållet, så de brukar inte gilla droger och alkohol. Liksom, för de pallar inte med, det blir för stökigt.
Ja.
Liksom.
Ja. Ja, sen har vi också fått ett mejl om UFO, det är ju din avdelning tycker jag.
Ja, det är jätteroligt. Det är en lyssnare som kallar sig Lilla Björnen. Jag vet inte om det är en kille eller en tjej. Vi tror av någon anledning att det är en tjej, men vi vet inte. Men Lilla Björnen och Lilla Björnens kusin var i alla fall ute på landet i Östergötland. Tillsammans med Lilla Björnens pappa på landställe. Och då satt de och sådär, tittade upp på stjärnhimlen och fick då syn på två objekt som for fram över himlavalvet, och det såg ut som att det är ljusklot. Mm. Den ena jagar den andra, ser det ut som. Och den här personen, vår lyssnare, skriver att även att det var så länge sedan så minns han hon detta som att det var igår. Mm. Mm. Och att vi är helt övertygade, det måste vara någon typ av UFO. Jag har pratat med morfar som är expert på rymden, och han säger att det kan inte ha varit en satellit eller stjärnfall eller någonting sånt. Det beter sig inte på det sättet.
Nej, spännande.
Mm-hmm. Ja, och jag gör ju reflektionen att det är väldigt ofta folk ser UFO ute på landet, och det beror antingen på att man ser saker på himlen mycket tydligare där än vad man gör in i stan, eller så beror det på att utomjordingarna är väldigt förtjusta i svenska landsbygden.
Ja,
inte,
varför
i landsbygden överhuvudtaget.
Den är ju väldigt fin i svenska landsbygden, så att jag tror det är därför.
De värmländska skogarna och uppe hos er där, Nordvästskåne, det vackra landskapet. Ja, hur gick det för Helsingborg igår förresten?
Nej. Om du överhuvudtaget vill fullfölja den här podden så lämnar vi det ämnet omedelbart. Och så säger vi väldigt kort att näthatsgranskaren, som ju har gjort sig känd för att dels plåga djur men också för att plåga svenska pensionärer och dra dem inför rätta för hets mot folkgrupp, han har nu tydligen känt sig tvungen, tror jag nog, att polisanmäla den här svarta rapparen som tyckte att man ska skjuta vita människor. Han är nu polisanmäld för hets mot folkgrupp av den näthatsgranskaren. Och nu borde det ha kommit in ganska många polisanmälningar om det, så det ska bli intressant att se vad som händer.
Mm. Ja, jag tror knappast att han sådär tyckte att det kändes jätteroligt att vara tvungen att anmäla den här svarta rapparen. Nej. Utan det var ju verkligen en biskop Brask-handling.
Nu kom jag på en intressant sak här. Att det är ju så, det har vi ju konstaterat, att svenskar, alltså majoriteten, kan inte bli hetsade mot enligt den här märkliga lagen. Det har ju prövats ju. Men om man ska säga, för det var ju vita människor han ville skjuta, inte svenskar. Om de då säger att detta är mot folkgruppen vita, då har de ju samtidigt sagt att svenskar är vita, eller?
Nej, det behöver de väl inte ha sagt då. För det hets mot folkgrupp behöver ju inte vara mot någon som är svensk.
Nej, precis, det är ju det inte är. Jag tänkte fel där, men jag menar, om man jämställer svenskar med vita, då får de ju problem. Men då kanske de kan låtsas att det är alla vita i hela världen, eller att det bara är vita svenskar. Ja,
ja, men om vi tänker oss att det var tvärtom, att det var en svart person som var offret, så är ju inte den, det säger ju inte någonting om dens etnicitet egentligen. Du kan vara svart och vara från USA eller Afrika eller, alltså,
är du med?
Så det är, ja. Okej, vi släpper det, men vi hoppas i alla fall att denna är det någon gång hets mot folkgrupp är påkallat, så är det väl i det här fallet, tycker jag.
Ja, jag skulle ju i och för sig hellre se det som olaga hot eller någonting,
Ja, det är ju därför vi tycker att den lagstiftningen är så fånig. Därför att den är helt onödig. Det finns andra lagar som täcker in allt det där.
Ja, och som gör det bättre. Ja. Och där det är liksom utpekade människor och inte bara någon helt random grupp liksom. Men i det här fallet är det ju väldigt tydligt riktat mot vita människor.
Ja.
Du, en vit människa som vi gillar är ju Boris Johnson. Men han verkar ha det väldigt problematiskt just nu att få igenom sin Brexit.
Mm. Ja, de gör liksom allt för, nu hade tydligen Storbritanniens högsta domstol lagt sig i, var det så?
Ja, precis, och sagt att det var olagligt att stänga parlamentet i 5 veckor. Och att Boris Johnson hade lurat stackars drottningen att tro att detta var lagligt. Och,
men alltså det här fattar jag inte, för jag, de uppgifter jag fick när detta hände var att sån här prorogation är helt... Det är standard liksom. Det gör man med jämna mellanrum.
Ja, jag tror att det är någonting att ja, men just nu när man förhandlade Brexit och när man liksom skulle fatta beslut om det, så var det här olagligt. Ja, jag vet inte. Jag har sett att han själv, Boris, är väldigt upprörd. Och han ger sig banne mig inte. Utan det finns John Major av alla människor, den förre premiärministern, den här totalt menlösa mannen som efterträdde fantastiska Margaret Thatcher.
Ja.
Han hade blivit intervjuad i något program där han hade kommit fram till att så här kan Boris Johnson tvinga fram en hård Brexit. Fast han sa ju att det får han absolut inte göra. Det vore katastrof, det vore slutet för England. Men han tipsade ändå. Genom att man ska försena den här lagen som de fattade beslut om precis innan de gick på det här uppehållet, som nu inte existerar längre, för nu har de öppnat parlamentet igen. Och de står och skriker åt varandra hela tiden. Men genom att helt enkelt försena den lagen, att inte skicka iväg den så att den blir expedierad.
Åh gud, snurreboda alltså. Och jag såg att de hade Sky News, tror jag det var, hade någon, körde någon story om att ja, det kommer, om det blir en hard Brexit så kommer vi inte få mediciner till landet.
Ja, ja, ja.
För att de, för, precis som att alltså det är så jäkla dumt. Det är som, var det Roger Daltrey som sa det? Like we didn't tour, bloody tour in Europe before the bloody EU.
Ja, precis.
Ja, nej, det räcker, om att...
Jo, nu säger jag här att det är så att man kan kringgå den här lagen genom att istället godkänna en riksrådsorder som suspenderar den här lagen som förbjuder en avtalslös Brexit. Och riksrådet består då av ministrar i Boris Johnsons kabinett, och de kan genomföra en sån order utan drottningens explicita godkännande, till skillnad från till exempel den där suspenderingen av parlamentet. Men John Major, han sa, jag varnar premiärministern att skulle han välja den här vägen så trotsar han öppet parlamentet och agerar totalt respektlöst mot högsta domstolen. Men pss, pss, by the way, så här kan du göra.
Ja, det är ju helt fantastiskt alltså.
Ja.
Det är som en, det här liknar mer och mer en fars faktiskt, hela, du vet, en riktigt sån dratta på ändan fars, ja. Smälla i dörrarna och,
ja, 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 precis. Ja, vi ska följa den här utvecklingen med stort intresse och rapportera mer på måndag om det finns någonting nytt att rapportera då.
Ja.
Mm.
Så är det. Men du, det har kommit och 3 stycken opinionsundersökningar, och nu är vi så töntiga att vi pratar om opinionsundersökningar.
Ja. Visst är det helt knasigt. Inte kan man prata om opinionsundersökningar. De skapar ju bara förhoppningar som sedan grusas och leder till besvikelse.
Ja, så lyssna på egen risk nu. För nu ska vi prata om opinionsundersökningar.
Ja.
Och det har kommit 3 stycken som sagt.
Ja.
Bra resultat.
Och jag vill också säga att vi drar till och med det så, vi drar upp förväntningarna så att vi kallar det här programmet Så räddar vi Sverige. Därför att det har kommit 3 stycken opinionsundersökningar. Det är från Novus, och det är från Initio, och det är Centio. Och alla, det är ju lite olika siffror, men alla visar klara framgångar för Sverigedemokraterna. Rejält tapp för Socialdemokraterna. Och en av dem, jag tror det är Centio, som alltid har SD högre än de andra. Men de har tydligen gjort om sedan valet. De har viktat om det. Så att det bör vara rimligare nu. Och de andra viktar ju för lite på Sverigedemokraterna. Så att, men okej. Där är alltså Sverigedemokraterna större än Socialdemokraterna. Men inte bara det. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna skulle få egen majoritet i riksdagen. De skulle få 176 mandat. Och alltså kunna bilda en konservativ regering. Och det som är förutsättning för detta är också att Liberalerna åker ur, vilket de gör enligt flera av de här mätningarna.
Mm. Ja, det är mycket intressant att notera olika saker i de här mätningarna. I Aftonbladet Initios mätning så har partier övriga 2,4%, och där hoppas vi ju att AFS kanske är någon procent i alla fall, men å andra sidan i Centio så särredovisas AFS, och där hade de bara en halv procent.
0,6. Ja. Vilket var en minskning från 1,1 förra mätning. Men när det är sådana små siffror, alltså det kan gå hipp som happ där. Så jag tycker inte vi ska deppa över det. Och jag tror ju så här, att ju mer Sverigedemokraterna växer, desto mer kommer AFS att växa. Det kanske låter konstigt, men jag tror det är så, därför att om fler och fler går över till Sverigedemokraterna så kommer också fler att liksom ta steget över till AFS.
Ja, precis. Och det, någonstans så kommer det ju komma någon slags kritisk massa, tror jag, där folk känner att det är lönt att rösta på AFS. För det är ju väldigt många som resonerar så, att nej, men det är inte lönt, det är en bortkastad röst, för de kommer ändå inte komma in och sådär. Men jag gjorde en observation när jag tittade på de här mätningarna, och det var att Sverigedemokraterna ligger ju utom i Centio, låg de på 27, någonting, va?
I Centio låg de på 27.
Ja, i både Initio och Novus så ligger de runt 23 cirkus. Och det som är intressant att notera, det är att räknar man ihop då de som röstar på V, MP och C, så är det också ungefär 23% tillsammans. Mm. Och då gör jag liksom analysen att här någonstans har vi förklaringen till varför samhället är så makalöst polariserat. Mm. Du har en fjärdedel av befolkningen som är liksom helt vaknade och röstar på SD eller AFS. Du har en fjärdedel som är aktivt sovande, alltså aktivt verklighetsförnekande, om man säger så, som röstar på V, MP och C. Och sen har du då hälften av valmanskåren som står som bur i dans åsna mellan två hörtappar och inte vet varken ut eller in. Mm. Mm. Vad tycker de? Det är ju de 50% som vi måste få med oss på vår sida.
Helt klart. Det är väldigt intressant. Och jag tror ju, det är ju därför jag tror att opinionsundersökningar är så intressanta, därför att de påverkar ju i sig opinionen. För varje gång Sverigedemokraterna får en bra mätning så är det fler som tänker, ja men herregud, om så många röstar på dem, då kan väl jag också göra det. Det är kanske inte så farligt. Så det är en väldigt viktig roll som opinionsundersökningarna spelar. Tänk om vi inte hade några opinionsundersökningar överhuvudtaget. Vi skulle leva i fullständig ovisshet under 4 år, och sen skulle alla gå till valurnorna, och sen så hade vi ingen aning om huruvida det överhuvudtaget var korrekt genomfört eller ej. Kanske sossarna skulle få 75%.
Ja, precis. Nej, men alltså det säger ju också någonting om temperaturen i samhället. Jag såg att Stig-Björn Ljunggren, sossen och statsvetaren, han hade ju analyserat Changs mätning, alltså Centio.
Han brukar göra det för dem, ja.
Ja, och han är ju ganska vettig för att vara sosse, men han satte ju detta SDs höga siffror helt klart i samband med alla sprängningar och skjutningar. Mm. Och det tror jag också, alltså såklart, det är ju logiskt att den här oron som finns i samhället ger SD röster. Men det jag däremot inte tror på, det är Annie Lööfs analys, om du såg den, som var då att det här är för att Moderaterna och Kristdemokraterna har tagit Jimmy i hand. Mm. Det är deras fel. De har gjort honom rumsren. Och det är klart, lever man i Annies bubbla där inte Sverige har några problem överhuvudtaget, så måste det ju till någon sån krystad förklaring.
Ja, men att det är väldigt bra att hon säger såna dumma saker. Hon sa ju dessutom att hon var besviken på Moderaterna och KD. för att de hade lämnat gängsamtalen, att de inte orkade gå hela vägen och komma överens. Och då sa jag att Johan Forssell hade skrivit väldigt bra på sin Facebook, den här moderaten som ju var den som satt i samtalen. Dels berättade han då att när de kom till det första mötet, det var 3 möten, då var det bara moderaterna som hade med sig en lista på förslag. 10 stycken. Mm. Och sen sa de då att ja, men ni får ju komma med någonting. Vad är det här för dumhet? Vi kan inte bara sitta här och babbla. Och nästa möte så hade sossarna kommit med 18 punkter. Och så sa de att ja, men ni har inte tagit med våra punkter. Nu får ni göra om. Kom tillbaka. Och så kom de med någonting som var nästan samma sak. Men han konstaterade det också. Han snärtade till Annie Lööf lite grann genom att säga att vadå att komma överens? Vi i Moderaterna tycker det är viktigare att det är någonting bra vi kommer överens om än att vi bara kommer överens. Mm. Och det är jättebra, för ju mer Centerpartiet lierar sig med de rödgröna partierna, desto lättare blir det för Moderaterna och Kristdemokraterna att välja det nya konservativa blocket. De behöver inte hålla på och vi måste ha med Centern och Liberalerna igen. Det är 2 skitpartier som, det ena kommer att åka ur och det andra är redan rödgrönt.
Mm. Jag såg i en intervju med Annie Lööf apropå att hon firar, var det 11 år som partiledare?
8, ja, men hon valdes 8. I 2 år till nu.
Ja, just det, så var det. Så det var apropå det då, och de pratade om lite ditt och datt. Och då fick hon frågan just om, tillhör ni liksom de rödgröna nu? Eller hur, och hon försökte ju slingra sig ur det, men det framgick ändå ganska tydligt att det gör de ju.
Mm, jag tror hon trivs där faktiskt.
Ja, tror jag också. Och det är bra. Det är ju jättebra om hon kan redovisa det. Om det redovisas öppet, så vet alla liksom att Centerpartiet är inget borgerligt parti längre, utan det tillhör vänsterblocket.
Ja, visst.
Det får de ju gärna göra, men det kunde ju vara bra om de var ärliga med det, så att ingen inbillar sig. Hon vill ju gärna trycka mycket på det här med företagande och hitten och ditten. Du vet att hon är liksom ska på något sätt representera småföretagare, och de vill väl gärna ha kvar sina lantbrukarröster. Mm. Även om
det är ju en krympande skara.
Ja. Så det är ju, redan när jag jobbade på Lantbrukets affärstidning ATL 2009, så visade våra, och den tidningen hade ju jättemycket pengar, som gjorde egna opinionsmätningar. Redan då hade SD jättehöga siffror bland läsarna, som alltså var skogs- och lantbrukare. Mm. Så att, jag tror att det är nog mycket den här Stureplans, de hippa Stureplans killarna och tjejerna som röstar på Centerpartiet, sådana här federliga typer.
Och framförallt är det ju kvinnor. Det var också väldigt intressant, i någon av de här mätningarna, nu minns jag inte vilken, så hade man då separerat kvinnor och män. Och bland männen är ju Sverigedemokraterna solklart största parti, medan det är ganska litet bland kvinnorna, för kvinnor röstar på Centern och Vänstern och Liberalerna. Så att det här går rakt det är som en mur mellan könen. Och då vill jag återigen ta fram mitt gamla fina förslag om att ta bort den kvinnliga rösträtten. Så, för då räddar vi nämligen Sverige utan tvekan till nästa val. Nu går ju inte det att göra före 2022, och det kommer inte gå att göra någonsin, för det går emot all slags värdegrund. Men jag bara säger det, just saying, att om inte kvinnor hade fått rösta, så hade vi i senast 2022 fått en konservativ regering som hade kunnat backa det här bandet tillbaka. För det är nämligen det som måste göras. Vi kan inte bara minska invandringen. Det måste vara totalt asylstopp, och så är det full fokus på återvandring.
Ja. Men då ska jag komma med en bra nyhet vad det gäller kvinnor. Mm. Nämligen såg jag fladdra förbi på Twitter att nu är det tydligen helt klart, genom LOs egna interna mätningar som de gör, att deras medlemmar föredrar Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är största parti bland LO-medlemmarna nu, med god marginal, och det gäller både män och kvinnor, för det var någon som frågade om det, nämligen. Nej, det var inte bara bland de manliga medlemmarna, nej, det var både män och kvinnor sammantaget.
Det var ju väldigt intressant. Då är det det alltså, att rejäla fruntimmer som är ute och arbetar, som jobbar inom den offentliga vården och sånt, som vet vilket helsike de har med de nyanlända,
nyinvälda. Precis. Exakt, den typen av, de som inte har möjlighet att sitta på något kontor och drömma liksom, du vet, olika utopiska drömmar om saker och ting, utan de som jobbar på våra överfulla akutmottagningar och liknande och verkligen får smaka på hur mysig mångkulturen är och tog i sig, de röstar på SD.
Ja,
det
är väldigt intressant. Men jag vill även nämna Jan Tullbergs artikel i Samnytt där han skriver om att alltså han kritiserar Sverigedemokraternas anpassningslinje, och det är ju vad du och jag har gjort under lång tid nu, och menar att de har tagit bort sin själ, de har liksom förhandlat bort alla de viktiga frågorna. Nu är de för kvotflyktingar, det ska fördubblas och man ska bara minska, och de har inte nämnt återvandring. De har börjat göra det nu några gånger sedan AFS har fått upp ordet i debatten, så inser de att okej, men det är bara lite återvandring och det ska vara helt frivilligt och bla bla bla. Men det som är intressant med den här artikeln, det är dels att han tar upp det här att de har sålt sin själ, men också det att de gjorde fel när de gjorde den här filmen om sossarnas bruna förflutna. Och det sa vi ju redan då, att det här är ju bara att gå med på narrativet. Ja. Du är nazist, nej för du är en värre nazist, nej för du är en dubbelt värre nazist. Alltså, sluta prata om nazismen. Vi här i Sverige 2019, vårt fosterland, håller på att gå under och övertas av främlingar. Det får vara slut på detta jamsande nu.
Ja. Alltså, jag var helt emot det redan från början. Att sådana här liksom hämndaktioner. Man ska inte liksom gå och spela på fiendens villkor. Varför skulle man göra det för? Mm. Och det är där jag tycker AFS har varit så sköna redan från början. Jeff och Gustav och company, de är bara så, jag skiter väl i dig. Yeah. Flytta er, här kommer vi. Och vi gör som vi vill. Och, du vet, och att liksom, jag tror att det alltså det hänger ihop med det här att huruvida de kan skrämma en till tystnad eller skrämma en till att ge dem inte ett lillfinger. Mm. Bara kör på din egen linje och säg, håll truten, jag säger vad jag vill och jag pratar med vem jag vill och hur jag vill och när jag vill. Mm.
Det råder faktiskt yttrandefrihet i det här landet. Och inte låta sig skrämmas. Och jag tycker också att det var dåligt att de bytte beteckning från nationalkonservativ till socialkonservativ. Och jag menar, det var också en anpassning. Och det är faktiskt så här att vi är många som har varit rädda för att kalla oss nationalister, därför att det låter farligt nära nationalsocialist och nazist. Mm. Mm. Men nationalism är det finaste och vackraste och bästa som finns. Och det finns en person till förutom du och jag som har fattat detta, och det är president Trump.
Ska vi lyssna?
Ja, det gör vi.
Mass illegal migration is unfair, unsafe, and unsustainable for everyone involved. The sending countries and the depleted countries, and they become depleted very fast, but their youth is not taken care of, and human capital goes to waste. The receiving countries are overburdened with more migrants than they can responsibly accept. And the migrants themselves are exploited, assaulted, and abused by vicious coyotes. Nearly one-third of women who make the journey north to our border are sexually assaulted along the way. Yet here in the United States and around the world, there is a growing cottage industry of radical activists and non-governmental organizations that promote human smuggling. These groups encourage illegal migration and demand erasure of national borders. Today I have a message for those open border activists who cloak themselves in the rhetoric of social justice. Your policies are not just. Your policies are cruel and evil. You are empowering criminal organizations that prey on innocent men, women, and children. You put your own false sense of virtue before the lives well-being and countless innocent people. When you undermine border security, you are undermining human rights and human dignity. Many of the countries here today are coping with the challenges of uncontrolled migration. Each of you has the absolute right to protect your borders. And so, of course, does our country.
Yeah.
Han talar alltså inför FNs generalförsamling här. Mm. Vi får väl se om jag klarar av att klippa in klippet, annars så de som ser på videon kommer inte fatta någonting, därför att eller hur?
Nej, just det, de hör inte ens det.
Nej, nej. Men vi ska försöka lösa det på något sätt.
Ja, nej, men alltså, det är ju fantastiskt, för han säger ju, han går ju till full attack mot de här organisationerna, så kallade NGO-organisationer. Det finns inget bra uttryck för det på svenska, för att ideella organisationer, det låter ju som de är jättesnälla liksom. Men det är alltså icke-statliga organisationer, de som håller på och främjar människosmugglarnas vidriga arbete. Och han pratar om nationer som håller på att liksom falla samman på grund av okontrollerad invandring. Mm. Mr. President Sweden. Ja.
Ja, flera av er har stora problem med detta, säger han ju. Ja. Och han inleder ju hela talet, kan vi bara tillägga, med att alltså, han tar avstamp redan från början i talet i att han håller en litet anförande om att nationen är liksom grunden för all fred och frihet.
Mm, mm. Mm. Och att framtiden tillhör nationalisterna, inte globalisterna.
Just det.
Ja.
Ja, det är ett jättebra tal, och vi lägger ju länken om ni vill se hela. Det tycker jag nästan ni ska göra, för han är, det är lite sådär staccato, och det är för att de simultantolkar det han säger. Mm. Gör man ju alltid i FN. Men annars är det, han är bra, och det märks att han är väldigt barntalare, och han gillar också att stå där, tror jag.
Visst gör han det. Men jag tycker det är det bästa tal han någonsin har hållit. Han är väldigt allvarlig. Han pratar om de absolut viktigaste frågorna vi har framför oss, och det är, jag tror att de nästan dånade i generalförsamlingen. För de har nu aldrig hört någonting sånt. De flesta står ju bara där och liksom pratar bull.
Ja, ja.
Och framförallt då det här med Greta, hur han gick förbi henne, och henne, hon som evil child tittade på honom bakifrån. Och sen skrev han ju någon tweet att hon verkar vara en väldigt lycklig ung flicka, just när hon hade suttit och haft sitt mentala breakdown, som vi ska prata om snart. Så att Trump, han gör precis som han vill, och han har så rätt.
Hon ser lite... vad heter det? Hon ser lite uttråkad ut. Melania, ser jag i publiken.
Jaså?
Ja, ser du inte det?
Nej.
Men det är nog så hon ser ut. Alltså hon är lite botoxad och sådär. Då man är ju lite, vad heter det, uttryckslös då i ansiktet. Hon är ju väldigt snygg liksom. Så det är inte det. Men Greta har själv... nu har hon ändrat igen, tror jag, när man kollar på hennes Twitterkonto. Till att det står 16-year-old climate and environmental activist with Asperger's joined the global climate strikes on September 27th, Fridays for Future. Och det är idag ju.
Ja.
Så ska det strejkas för fullt lite överallt. Men ska vi inte...
Jo, vi tar Greta nu.
Ja.
För jag ska nämligen förutspå att Greta Thunberg kommer snart och vara ett minne blott. Jag tror att här kommer hennes saga att sluta.
Mm. Hon höll ju då ett anförande i FN. Det var vid samma tillfälle som Trump höll sitt tal.
Mm.
Och du beskriver det som ett sammanbrott.
Ja. Hon bryter samman. Hon har ju ett nedskrivet tal, och det är helt uppenbart att hon inte själv har skrivit det. Men hon har ju skådespelartalanger. Hennes pappa är ju skådespelare, även om han är hemma pappa nu för tiden. Och hennes mamma är ju operasångerska, där måste man också ha skådespelartalanger. Och hon liksom, alltså hon säger jättekonstiga saker. Hon säger liksom så här till de här världsledarna, att ni har stulit min barndom med era tomma ord, men jag är ändå bland de lyckligt lottade. Du vet inte riktigt hur hon tänker sig det, men jag borde...
Jo, Jo, för hon pratar om klimatflyktingar.
Aha.
Du vet, så, ja, och det är ekosystem som rasar ihop och det är människor som tvingas på flykt på grund av klimatförändringar.
Vilket är helt osant. Alltså de pratar ofta i den här klimathysteriska gruppen om att det kommer att komma klimatflyktingar. Men det är faktiskt
det är redan igång.
Nej, ja, enligt henne. Ja.
Men, enligt dem? Ja. Ja. Nej, och sen så, det som jag hajade till över, det var liksom när hennes ögon smalnade och hon säger, how dare you?
Ja.
Hur vågar ni? Hon liksom, du vet. Det är ju många som har gjort sig lustiga över detta. Gjort, vår vän Ointressanta som har gjort dagens bild har ju också gjort menar med Greta. The evil child. Mm. Men hon ser lite besatt ut. Men jag tror att det är hennes... hon är ju så inne i det här. Alltså hon är ju besatt på ett sätt som man kanske bara kan bli om man har Aspergers.
Möjligt.
Jag vet inte.
Eller om man har en demon i sig.
Ja.
Men, nej, men det bästa jag har sett idag var någon som hade gjort en hårdrocksvariant av Gretas tal.
Okay.
Ja, med liksom trummor så här. Och sen så har gjort om hennes röst. How dare you? Alltså jag skrattade. Ja, men det var hysteriskt roligt samtidigt som det var väldigt otäckt.
Ja, men det är ju... Ja, alltså det är ju... Det är så svårt det här med Greta, för att det är väldigt många som reagerar så att man får inte kritisera henne. Alltså även på vår sida som tycker att sitt inte och gnäll på stackars Greta och bla bla bla. Men du och jag, vi hade ju världens duell med någon nisse på Twitter i veckan. Jag trodde jag skulle bli tokig. Något Greta-fan, han var sosse, så det var ju kanske inte... Ja, det sa sig själv att han hade problem med fattningsförmågan, de brukar ha det. Men alltså vi försökte förklara gång på gång på gång att det här är inget angrepp mot henne och prata om hennes diagnoser. Nej. Det är en förklaring till varför hon tänker som hon gör och agerar som hon gör. Det är en stor del av hennes personlighet. Och det är inget angrepp, alltså det är ungefär som att säga att det är ett angrepp på dig att du har blont hår.
Ja.
Det är bara ett faktum, så är det. Och... en mig närstående person sa någon som har väldigt god insyn i Gretas diagnoser, som själv har OCD, som Greta också har, alltså tvångssyndrom, sa att det här är barnmisshandel, det skulle vara barnmisshandel av ett så kallat vanligt barn också, men Greta är ju extra sårbar.
Ja.
Hon tar detta på mycket, mycket större allvar. För henne är detta liv och död. För det är det innebär att ha OCD. Det är att man tror att om man inte utför vissa ritualer och tänker vissa tankar och så vidare, så kommer någon eller några att dö.
Ja, just det. Ja, ja precis. Så jag tror nog att hon menar det. Alltså för henne är det på liv och död.
Det är jag fullständigt övertygad.
Ja, men... Alltså det har blivit så uppenbart för många, för alla utom svenska journalister. Men till och med de svenska journalisterna var ju med på den här extremt pinsamma presskonferensen som var strax efter hennes tal. Först var det Carina Bergfeldt som, Sveriges Television, som ställde någon fråga till henne om hon kunde förklara vad hennes budskap nu till världsledarna var. Och hon liksom, I think they should listen to us. Does anyone else have anything to say? Alltså hon kan inte formulera sig om inte hon har ett manus.
Nej. Och återigen, med hennes diagnoser så är inte spontanitet hennes starka sida.
Nej.
Och man får ju absolut inte blanda ihop detta med intelligens. Jag tror att Greta har ganska hög IQ. Och det har inte med det att göra.
Nej.
Alls.
Nej.
Det finns autister som är, har liksom off the scale IQ, och det finns autister som har intellektuella funktionshinder. Liksom, det finns hela skalan, precis som bland människor som inte har autism. Alltså det är väldigt viktigt att man förstår det, att det inte behöver inte finnas någon koppling där.
Nej,
att man skulle bara...
Och jag menar dessutom, du och jag har ju gång på gång sagt att vi tycker synd om tösen. Vi känner för henne och med henne, alltså Greta, privatpersonen Greta, men problemet är att globalisterna och framförallt hennes föräldrar i samarbete med de här globalistiska makterna utnyttjar henne och hennes enorma passion för att föra fram fullständiga lögner som tyvärr verkar majoriteten av befolkningen tror på. Och det är jättefarligt. Alla domedagssektor är livsfarliga.
Och det är ju fler än vi som är oroliga för Greta. Mm. Någon privatperson har ju alltså polisanmält Malena Ermer för barnmisshandel.
Ja, det är flera. Det har kommit in flera anmälningar till Kungsholmens socialtjänst där de tydligen bor på Kungsholmen i Stockholm. Och det har kommit in minst tre, tror jag, som Samnytt har skrivit om. Och de måste ju faktiskt göra, de måste titta på det. De kan inte bara kasta det i papperskorgen och säga, men det är ju Greta, vi behöver inte liksom utreda detta. Men däremot så tror jag ju aldrig att de kommer att ha guts nog till att faktiskt på allvar göra någonting. För hade det varit ett annat barn som hade utnyttjat sitt annat syfte, så hade hon antagligen blivit tagen från sina föräldrar.
Ja, visst, alltså det har ju hänt, jag tror inte det skulle hända i Sverige, men det har hänt att anmälningar av kändisar har slutat med åtgärder från socialen. Bland annat så var det ju så för några år sedan att privatpersoner anmälde Britney Spears som är olämplig då som vårdnadshavare för sina barn, och hon blev alltså fråntagen vårdnaden under en period.
Ja, det har
fick bara träffa sina söner under övervakning av en socialarbetare.
Men då var det ju det att hon hade ju själv framför kamerorna betett sig som en fullständig galning.
Ja,
och
ja.
Det kan man ju inte ändå hävda att Malena Ermer och Svante Thunberg har gjort. Men det är ju andra saker som tyder på att de utnyttjar Greta å det brutalaste. Så det tycker jag ska bli intressant. Men som sagt, hon har ju nu fått det här alternativa Nobelpriset, Right Livelihood-priset, som ju alltid går till helt ståliga personer, så att det är inte alls förvånande. Och det skulle inte alls förvåna mig om norrmännen ger henne Nobels fredspris också. De har ju också en tradition av att ge det till exempelvis Barack Obama, som fick det innan han ens hade tillträtt som president, och sedan tror jag nu den president i Amerikas historia som har startat flest krig.
Ja, och bomba kallas han ju av en anledning. Du klistrar aldrig in den där länken om Rebecca Uvells inlägg.
Jo, att det handlar om att krossa kapitalismen.
Ja, okej. Okay. Därför att Rebecca Uvell är ju väldigt duktig på, hon är en väldigt duktig researcher, och hon har tagit fatt i och hon har skrivit om Greta rätt så länge. Hon var den första som hittade den här Ingemar Renshåg.
Fast nu är det ju egentligen en annan.
Någon,
de är flera stycken, men han som drog igång hela grejen, som letade specifikt efter en ung flicka, och han nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han startade någonting som heter Fossilfritt Dalsland.
Ja, just det.
Och så hittade han då, för alltså Greta hade vunnit andra pris i någon tävling som Dagens Nyheter hade gjort, tror jag, med att de skulle skriva en uppsats.
Ja, det var inte Svenska Dagbladet.
Ja, kanske det. Ja. Och en annan flicka som vann, men när han då förstod att Greta, ett, är kändisbarn, två, har Asperger, då var hon det perfekta offret för att liksom modellera till den här världskändisen.
Ja, och Rebecca Uvell har ju som sagt väldigt föredömligt gått igenom alla kopplingar som finns här bakom. De förnekar ju, inom alla sådana här organisationer så förnekar de ju att de har inga pengar. Nej. Det är ingen som ligger bakom, och det är nej då, oh, visst och fattiga. Bo Thorén heter han.
Ja, tack.
Men läs Rebeccas artikel där, så får ni klart för er att det pumpas in miljarder dollar i de här organisationerna, och enbart av egen intresse. Det handlar inte om någon jäkla omsorg om miljön, utan det handlar helt enkelt om ekonomiska intressen som inte vill att vi ska använda fossila bränslen, för att då tjänar de inga pengar.
Exakt, och det finns ju naturligtvis kommunister i det här som använder det för att just då försöka krossa kapitalismen. Nu är ju inte det vad globalisterna vill, men det kan finnas flera olika intressen. Och se gärna det här klippet med han Bill McKibben som startade organisationen 350.org. Och det är då för att jorden går under om inte koldioxiden hamnar under 350 ppm. Och det är en jätteskojig liten intervju då, där någon ringer upp och frågar honom var de får pengar ifrån och vilka finansiärer. Och då pratar han om att det är någon svensk organisation. Jaha, men är det inte så att ni har fått pengar från Rockefeller Foundation. Ja, alltså det är så tydligt att han ljuger. Ja, Rockefeller, ja, jo, kanske vi nått till.
Åh, gud.
Ja, det är inte klokt alltså. Se det, det är väldigt avslöjande.
Ja, och det är också, man blir så trött när man läser, för det är the usual suspects, det är Soros, det är Rockefeller, det är de här människorna som ligger bakom, alltså de här globalisterna, deluxe får vi väl kalla dem, alltså, som är inblandade precis alla dumheter som finns.
Får jag sticka in här, jag satt och lyssnade nu i förmiddags på en ganska jobbig men dock intressant intervju som Aron Flam gjorde med Mikael Wilgert för några dagar sedan.
Aron Flams, menar du?
Ja, Aron Flams, ja, just det. Och han är ju som han är, Aron Flams. Och han är liksom, å ena sidan, ja, det är viktigt det ni gör. Jag önskar er lycka till, men jag tycker ju inte om att ni pratar om globalisterna. Och Lars Bern, han pratar alltid om globalister. Och det vet ju alla att det är ett kodord för judar. Alltså han, det är ju det enda han, ja, precis. Och Mikael Wilgert gör det så bra. Han säger så här, han är ju så lugn så här. Nej, det tror jag du har fel. Jag tror inte alls att det är så man ska tolka det. För att de har ju inte bara en etnicitet. Och en av dem vi har pratat allra mest om, det är familjen Rockefeller. Och de är ju inte judar. Alltså, det var så snyggt gjort.
Ja, precis. Varför tar du åt dig, Aron Flam, undrar man. Vi ska inte gå in på det nu, men... Ja, det är intressant. Har vi mer att säga om klimathysteri och Greta?
Ja, jag vill säga så här, att det är fler, hon har ju nu gjort sig, det är väldigt många medier i andra länder som har gått på och säger att det här är en fullständig kollaps, det här är ett debacle, det här är helt galet, alltså låt den här flickan, ta hand om henne, låt henne vila eller någonting sådär.
Leave Britney alone! Ja. Helt enkelt, ja.
Och det är också så att hon har gjort sig till svuren fiende med Emmanuel Macron genom att gå ut och, hon och några till har då stämt Frankrike och Kina och tre andra länder för att de, alltså på något sätt enligt barnkonventionen, så har de inte gjort nog för att dra ner koldioxid. Det är så dumt. Och Macron blev skitförbannad. Det är ju lite roligt.
Oh, vad bra, globalisterna börjar slås inbördes, det är perfekt.
Ja. Va? Och sen så är det nu de här forskarna som vi pratade om för någon vecka sedan, de som nu, de vettiga forskarna, nu har de skrivit ett brev till FNs generalsekreterare Antonio Guterres, som uppmanar FN att inte förlita sig på klimatmodellerna eftersom de bevisligen överdriver den globala uppvärmningen. Det är någonting positivt som har hänt. I Tyskland så varnar politiker för masshysteri i Gretas fotspår. Men en som älskar FN över allt annat är ju Stefan Löfven. Då stod han här
och... Vad har han nu sagt?
Jo, men nu stod han här om dagen och dubblade Sveriges stöd till det här... Agenda 2030-skiten som FN håller på med. Nu ska Sverige ge 8 miljarder samtidigt som man ska sänka värmen för de gamla på äldreboenden och ge dem filtar om de fryser.
Nej, jag orkar inte.
Nej.
Jag fixar inte det här. Så jag får utslag av hela kroppen. Och de alltså mosar in pengar i dels helt idiotiska kontraproduktiva saker och även då i olika biståndsprojekt och liknande som vi vet vid det här laget bara går till korruption.
Ja.
Man blir alldeles...
Men det här är jättebra tycker jag. Ni som lyssnar på detta och som har pensionärer i er närhet, berätta det här för dem. Att Löfven kastar miljarder till FN samtidigt som kommunerna går på knäna och de gamla lever i misär. Alltså man får inte rösta på Socialdemokraterna om man är pensionär. Man får inte. Jag förbjuder det.
Förbjud dem! Ja, usch, usch, usch. Nu måste vi ta en liten bit om apatiska flyktingbarn innan vi avslutar.
Ja, det ska vi göra. Det är också ett hänsynslöst utnyttjande av barn, precis som i fallet med Greta. Och det som har hänt, alltså, jag har ju varit jättekritisk till hela den här bluffen i många, många år. För min gode vän, psykiatern Thomas Eriksson, var en av dem som intervjuade, alltså som var den, alltså gick ut och sa tidigt att detta, det finns ingenting som heter apatiska barn. Alltså de är ju snarast medvetslösa, de här barnen, ja, de värsta, ja, fallen. Ja. Och det är ingenting man får av en mental störning. Man blir inte medvetslös av att må dåligt. Det är omöjligt liksom. Han intervjuades ju olyckligt nog av den här äcklige Gellert Tamas i en dokumentärfilm där även Thomas Jackson intervjuades. Och kommer du ihåg när de bjöd in Gellert Tamas till Publicistklubben i Malmö när han hade skrivit sin bok där han än en gång, han var ju hjälten som räddade de apatiska barnen och han visste minsann att de inte simulerade utan det här var svensk fruktansvärd flyktingpolitik som gjorde att det blev så här. Så kom han till Publicistklubben och skulle prata om den här boken. Och jag tror du var med också. Vi satt längst ner och alla var så här, åh, Gellert Tamas! Och jag var den enda som ställde ett par kritiska frågor. Och han tittade på mig så som Morgan Johansson tittade på mig.
Ja. Men du, det gillade han inte.
Nej, och nu helt plötsligt, eller det beror på att tidningen Filter har gjort ett jättestort uppslag. Jag har inte läst det själv, jag har bara läst om det. Om hela den här bluffen. Och bland annat intervjuat två idag vuxna personer, en man och en kvinna, som berättar om hur deras föräldrar tvingade dem att spela sjuka. Och hur rädda de var och ledsna. Och när den här mannen sa bland annat att han tänkte hela tiden, varför är det ingen av de här läkarna som hjälper mig? De måste ju se att det här är inte på riktigt. Men ingen hjälpte honom.
Jag vill gärna göra en shoutout till Filter och Ola Sandstig som journalisten heter. Han har tidigare visat sig modig och försökt skriva om AFA, om du minns det.
Just det.
Var på, jag tror att det var det tidningen Fokus som skulle köpa det från början.
Ja, så var det nog. Och fick kalla fötter.
Fick kalla fötter efter påtryckningar från AFA. Jag minns inte om han sålde den sen till någon annan eller hur det var. Men han har ju tidigare visat sig vara en modig kollega som ger sig på saker som är ganska svåra. Och det här kan ju öppna upp för både det ena och det andra. Och igår så intervjuade jag, nyss nämnde, Thomas Jackson.
Ja.
Ja. Som har hållit på sedan 2005 och härja om detta. Mm. Och utan att få något gehör. Och han har krigat mot Gellert Tamas. Han har gjort en massa anmälningar hit och dit. Polisanmälningar. Han har anmält läkare och så vidare. Men jag kan sammanfatta. Jag intervjuade honom i över en timme. Så det har väldigt mycket material. Men jag kan ju säga som så här. Att han tror att orsaken till att det blev som det blev i just Sverige. För det här fenomenet förekommer inte någon annanstans. Nej. Än i Sverige. Nej. Det är en slags vänskapskorruption mellan läkare. Det är en kombination av vänskapskorruption mellan läkare och att journalisterna hetsade varandra. Det var en sån bra story,
ja,
med rätt liksom dramaturgi. Så den olyckliga kombinationen av att journalisterna hetsade fram den här dramaturgin och att läkarna, fastän de naturligtvis visste att det här inte är en diagnos som existerar, inte vågade säga någonting med risk liksom för att stöta sig med kollegor. Och det fanns ju en kontingent barnläkare med Henry Ascher i spetsen.
Fullblodskommunisten.
Ja, och han har ju även varit väldigt aktiv vad det gäller det här med ensamkommande. Som liksom alltså på ett aktivistiskt sätt höll på med det här, de här apatiska barnen, använde dem för politiska syften. Så att, men nu är ju Jacksons och min och din förhoppning att det kanske kommer att öppnas upp lite nu. Och han har polisanmält Gellert Tamas för både för kvacksalveri, för att han påstår att han har diagnostiserat de här barnen, ja, vilket man inte får göra om man inte är läkare. Och även för barnmisshandel. Mm. Vi får se, ja, om den polisanmälan leder någonstans.
Och det är ju det som är det intressanta. Att de här läkarna och journalisterna, de påstår att de gjorde detta för barnens skull. Det handlar, nej, om barn! De måste få, ja, stanna, för då blir de mirakulöst friska igen. Och det kan man ju säga att det blev de ju. Men genom att tillåta att föräldrarna utnyttjade sina barn på det här sättet, så blev ju detta en epidemi. Så enormt många fler barn råkade ut för att för denna misshandel av sina egna föräldrar på grund av Gellert Tammas och de andra journalisterna som hetsade fram detta och läkarna som inte vågade säga som det var.
Ja, och det är ju som Trump är inne på i sitt tal, att när han vänder sig till globalisterna och godhetsmaffian, SJWs, alltså social justice warriors, att ni gör bara detta av egoistiska skäl.
Visst.
Men det är ni som gör att människor råkar illa ut. Så är det. Därför att ändamålen helgar medlen. Och det är egohumanisternas signum.
Ja, visst är det så.
Ja. Du, ja. Nu är det dags,
nu är det
att
dags
slå ihop butiken för idag.
Och då ska vi väl säga det att vi blir väldigt, väldigt glada om ni tänker på oss nu när ni har fått lön och sådär. Och vi tar så gärna emot bidrag till vårt opinionsarbete. Vi kan inte göra detta om inte ni fortsätter att stötta oss. Det gör ni via Swish, via PayPal eller Bankgiro. Och alla de uppgifterna finns... på vår hemsida är väl enklast att säga. Det finns också i länkar och sånt där när ni ser det. Så finns uppgifterna, ja, där också.
Programbeskrivningen, det finns på ingridomaria.se, och där kan man även bli månadsgivare, och det är vi jätteglada om ni blir.
Ja,
såklart. Och så kan man klicka på annonsen. Och man kan dela oss på sociala medier.
Ja, och man kan...
Ja, Ingrid har blivit avstängd igen från Facebook.
Ja, just det. Och det är ju helt makalöst. Alltså, det är ju så de gör. De sitter och letar efter gamla grejer. Och nu var det en artikel som vi hade skrivit på Ingrid och Maria som i början av juli, som handlade om Tommy Robinson och det att han hade dömts igen. Då blev jag avstängd i 30 dagar för att vi hade delat den på Ingrid och Marias Facebook-sida.
Ja, men alltså det roliga var att jag var den som hade lagt ut den på vår på Ingrid och Marias Facebook-sida. Och jag överklagade, för jag fick en varning men blev inte avstängd. Nej. Och jag överklagade och fick ganska snabbt ett svar att oj, nej, vi ber om ursäkt och det blev fel här och nej, vi tar bort varningen. Men du däremot, för att du hade delat, tror jag, på din egen Facebook-sida samma artikel, blev avstängd i 30 dagar. Och detta är då enbart för, på grund av en nyhetsartikel om Tommy Robinson. Hans namn får inte nämnas. Nej. Han är Voldemort enligt Facebook.
Ja, om inte man skriver häng Tommy Robinson, då kan man skriva hans namn. Och de säger, det var ju någon dansk tidning som hade intervjuat någon Facebook-chef förra veckan. Som då förklarade att jo, men så är det. Vi förbjuder Tommy Robinsons namn om inte det är i ett väldigt dåligt sammanhang man skriver om honom. Därför att Tommy Robinson har uppmanat till våld mot muslimer. Vilket är ju en fullständig lögn. Det har han aldrig gjort. Han klagar på muslimers våld mot oss.
Ja, man blir så trött. Men hörni, ha nu en underbart trevlig helg. Och så vi hörs ju igen på måndag, Ingrid, du och jag och alla lyssnare.
Ja, och skriv gärna kommentarer om vad ni tycker om att vi nu finns i bild. Är det tummen upp eller tummen ner?
Ja.
Okej, puss och kram.
Ha det bra.
Hej då.